mina damer och herrar, ett varmt välkomnande till Tankepodden med bröderna Järbo.
Det var en intressant sak att ta upp och prata om.
Högaktligen intressant skulle jag till och med kunna säga.
Det går ju att försöka ge sig på att prata om att det inte finns. Och
fast jag undrar om de orkar lyssna på det då? Prata om
så. Nej, jag tänkte också så. Så jag tänkte inte på sådana saker med tid. Men det kan man också göra, lyssna på Sidney Banks när han förklarar om tid. Och hur han ser på tid och sådär.
Att det är en stor, fet illusion liksom.
Ja, en illusion, ja. Mm. Men de flesta av oss upplever ju ändå tid linjär.
Och man märker ju att man märker att man blir äldre, eller hur?
Det blir man. Det märker man när man tittar sig i spegeln. Och för vissa är det ju jätteviktigt med tid. Andra bryr sig knappt.
Mm.
Där tror jag att vi är lite färgade av vårt västerländska samhälle ändå. Jag i alla fall. Mm. Jag är väl ganska hårt styrd av tid i vardagen. Mm. Jag har en klocka som jag måste förhålla mig till hela tiden. Och jag minns när jag gifte mig, då kom det väldigt mycket folk på vårt bröllop. Och jag hade några bekanta som kom där. De var från en annan del av världen. De var från Afrika. Och jag lärde mig någonting där. För att de kom ju sent på kvällen, natten nästan, kom de in där genom dörren. De var ju pampigt uppklädda dagen till ära liksom. Jag skulle gifta mig. Så att det var stiliga och glada. Rullade de in kan man säga. Runt 12-snåret. Eller det kanske var lite tidigare. Men sent i alla fall. När jag skulle dra då. Vi skulle dra vidare. Och min första tanke då. Vet ni vad klockan är eller? Det var det jag liksom. När jag gick fram till dem och såg att de ändå kom. Liksom tänkte såhär. Hallå, ni har ju missat hela bröllopet, sa jag. Jag vet inte ens om jag tror att jag sa det till och med. Nej, jag sa nog, vad kul att ni kom. Men jag tänkte så, minns jag. Och jag tänkte på det och lärde mig någonting där. Att det är lite konstigt, lite tråkigt ändå att de kommer på mitt bröllop. Och så när jag kommer dit, min första tanke är, vet ni inte vad klockan är liksom? Och de, medan de tänker att vi är här. Det är ditt bröllop, vi ska fira liksom, och vi är här och det är en lång resa. Vi har liksom gjort den, klätt upp oss så, för att fira dig. Så det kan nog vara lite olika vad man växer upp, hur man förhåller sig kring det här med tid.
Konceptet kring tid menar du att kan vara lite olika och hur man förhåller sig till det. Och förr i tiden så hade man inte så exakta klockor heller. Man ska vara på jobbet prick klockan 8 till exempel. Finns det ju de som jobbar inom industrin och sådär. Ska man vara där prick 8. Innan klockan uppfanns och sådär va, så gick man lite på ett ungefär, vid lunch kunde man kanske säga, när solen står.
Kolla upp på solen lite, hur långt har solen gått? Den står mitt på himlen. Ja, lunch. Vad skulle du välja då? Att dö som 60-åring och vara förmögen under ditt liv? Eller att leva 30 år till tills du var 90, men inte få en förmögenhet?
Jag skulle nog välja att bli 90 och vara lite ha lite mindre pengar.
Då är du en av de 30% svenskarna som valde det. Ja. 70% dör hellre som 60-åringar och får leva förmöget.
Lite förvånande kan jag tycka ändå.
Ja, men om man säger så här då. 50 glädjefyllda år. Med mycket härliga liksom, folk omkring dig och härliga omständigheter. Och gör lite det du vill. Eller 80 år i mycket lidande.
Jag skulle inte välja 80 år i lidande då.
Man kan säga kvalitetstid i ett uttryck. Nu ska vi ha lite kvalitetstid. Någonting ja, som man fyller inte, tiden med.
Det är inte säkert att jag relaterar kvalitetstid till att vara förmögen i och för sig.
Nej, det är, du är en av de 30%.
Ja.
Så det är många som väljer hellre att ha kortare tid. Men att göra saker de vill.
Ja. Och det kan jag sympatisera med. Att göra saker som jag vill är en annan sak än att jag ska vara förmögen.
Då kan man säga att 70% av svenskarna, det de vill, det är att vara förmögna.
Ja. Inte för att det har varit något fel att vara förmögen. Det hade jag gärna velat vara. Det hade varit nice. jag pratade med Maria, min sambo, om detta nu innan vi skulle spela in här. Vi är ute på hennes landställe här. Och då frågade hon mig så här, vad ska ni prata om idag i podden? Och då sa jag, vi ska prata om tid, tänkte vi. Och då sa hon så här, säg absolut inte att tiden läker alla sår. För det har min psykolog sagt till mig att inte ska säga. Och hon hade, och då tyckte jag att hon faktiskt hade en poäng i det. För att, att när man säger det, att tiden läker alla sår, så är det ungefär som att säga att du har ingen rätt att lida, för att nu har det gått så lång tid, så nu borde du faktiskt inte lida mer. Och det är ju lite dumt att säga så till folk.
Ja, och det var konstigt, för jag hade en kompis över nu på kaffe idag. Och så sa jag det att vi sa att tiden kan läka sår, och så var mitt uttalande, mitt påstående, sa hon. Nej. Så vi sa ju det att vi sa inte tiden läker alla sår, utan vi sa så här, tid kan läka sår.
Ja.
Om den leder till ett nytt tänkande.
Ja, precis. Och då är det så här, är det tiden som läker såren då?
Nej, det var det vi kom fram till. Säg så här, i början när någonting händer, vad det nu kan vara, en separation, en förlust och sådär, så är det ju som ett sår som blöder. Blod forsar ut. Vilket gör att det tar mycket av min uppmärksamhet. Det är någonting nytt för mig som tar mycket av mina tankar och sådär. Man får plåstra om, man får tvätta och sådär. Sen blir det en skorpa med tiden. Som man kanske stöter emot ibland i början. Och då har den lätt att blöda upp och sådär. Så blir det ytterligare en process då. Och sen till slut blir den ett R. Som kräver mindre omskötsel, mindre uppmärksamhet. Men som ändå finns där ibland. Och lite så kan ju tid göra att... om jag relaterar till mig själv bara, förluster och sånt. Man har ju gjort slut med folk och har förlorat folk i närheten och sådär. På något sätt så får man det här att livet går liksom vidare med eller utan dig, kände jag. Du pratade ju i ett avsnitt om finnarna som sitter och grämer sig över vinterkriget.
Ja, just det.
Så liksom, bestämmer jag mig för att utöva den principen, så kommer den fungera även om efter 20 år. Men ofta så tror jag att folk kan känna, i alla fall jag kände, att om livet nu går vidare med eller utan mig, så hoppar jag nog ändå med det.
Ja.
Och sen så får man ett nytt tänkande mer och mer. Men som du sa då, det finns ingen bortre gräns, och det finns heller ingen hitre gräns för hur fort eller lång tid det måste ta.
Nej.
Jag tänker på hon, det finns en tjej som heter Victoria Ruvolo i USA. Jag tror att du har hört det. Hon som fick en frusen kalkon i ansiktet. Har du hört den berättelsen?
Jag känner igen det lite grann.
Den händelsen. Ja, det hände. Jag tror att det var 2004. Hon åkte bil i USA. Så var det några grabbar som hade snott ett kreditkort och köpt lite grejer. Och hade köpt en 10 kilos frusen kalkon. Och körde förbi på vägen och... kasta ut den i farten, så den drog ju rätt genom hennes vindruta i hennes ansikte och bröt alla ben i ansiktet i stort sett.
Ja.
Men hon överlevde. Och det var en kille som var 18 då, Ryan Cushing, som kastade ut den genom fönstret. Och åklagaren där i USA, Thomas Spota, han yrkar på 25 års fängelse. Men hon, Victoria, som hade råkat ut för detta, hon fick ligga på i koma ett tag och mycket plastikkirurgi i ansiktet då. Så vaknade hon upp då. Och ganska snart gick hon till åklagaren och började vädja för honom om ett kortare straff för den här killen.
Ja.
Så 25 år blev till slut 6 månader efter en sån här förhandling som de hade med försvaret där.
Ja.
För att hon stod på sig så mycket att hon... ja, hon såg att det här var hans pojksträck som gick så fel. Ja. Så fel som det kunde gå egentligen. Och det drabbade henne. Men var villig att förlåta honom väldigt snabbt.
Ja.
Och det kan man tycka rätt eller fel som man vill. Men man kan ändå säga att hon gjorde det. Och det gick att göra det. Skrev en bok om det sen. No Room for Vengeance heter den. Så hemska saker, jobbiga saker som händer, ofta då som ett blödande sår i början, som tar mycket av oss tankemässigt då, och som blir känslomässigt, som blir beteendemässigt. Det finns ändå ingen bestämd hitre gräns på hur lång tid eller kort tid det måste ta innan vi hittar ett nytt tänkande om det.
Jag tänker på den här grejen du berättade om dig och Naye där, när ni hade ett bråk och ni pratade om då, hur lång tid ska det ta för oss att komma över det här? Ni hade sagt lite dumma saker till varandra och sådär, va? Arga på varandra. Och kommer vi att tänka på det här nu vi har sagt till varandra om ett år? Nej, det var ni båda överens om. Även om ni fortfarande var i den lilla tankestorm där då i den stunden. Kommer det ta oss ett halvår? Nej. Kommer det ta oss en månad? Kommer vi tänka på det här med månad? Nej, det kommer vi nog inte göra. Nej. Hur lång tid ska vi då sitta och vara i den upplevelsen, tycker vi?
Mm.
Det finns väl egentligen ingen mening med att vara i den någonting längre. Vi kan väl ta oss ur den ganska fort här nu, och så gjorde ni det.
Så att, ja, ska vi lägga ner den, eller? Vi lägger ner den.
Ja, precis. Det ligger lite grann i våra händer ändå att kunna komma över saker snabbare, även om när det är mer extrema saker man går igenom och så kan man ha förståelse för att man kanske lättare fastnar i dem under en längre tid. Men det som är med tiden då, det är ju att det som händer när tid går, det är ju att nytt tänkande kommer. Prata om det här finska kriget då, som sitter i sina lägenheter och tänker på det finska kriget i 50 år och hur hemskt det var. Och är bittra över det. Det är ju inte så att de är bittra precis hela tiden i 50 år. Även under de 50 åren som är fyllda av väldigt mycket bitterhet, så finns det ju stunder där man tar sig ur bitterheten en stund och mår lite bra. Och sen kan man gå in i den igen och börja tänka på det finska kriget som var.
Mm.
Och känna sig bitter. Tänkande skiftar över tid, och när tänkandet skiftar så får man en ny upplevelse. Och det är det som är liksom faktorn i när man säger då att tiden läker sår. Vi ska inte säga att tiden läker alla sår, men vi kan säga att tiden tenderar att läka sår. Kan man säga att tiden tenderar att skifta vårt tänkande. Och när vårt tänkande skiftar så får vi en ny upplevelse.
Och det är skönt, tycker jag, att det är så. För om man tänker på hur intensivt lidande kan vara vid en förlust eller vid en separation eller någonting. Det upptar ju i stort sett all tankeverksamhet i början. Måste inte göra, men gör oftast det. Mm. Och vad som är bäst och vad som är mest helande och hur lång tid det ska ta, det kanske man inte ska lägga sig i. Man har ändå varit med om så pass många jobbiga saker som har varit tunga för en och väldigt intensiva. Mm. Man tänker att om allt det skulle ligga kvar på mig än idag och vara lika intensivt som det var när det inträffade, då skulle man ju gå under.
Ja, ja.
Så det är ganska skönt att den har den effekten, tiden, att det hjälper en tänka lite annorlunda.
Ingen människa vill ju höra när man lider och säga så här att ja, men du, tiden läker alla sår, eller du eller när en tid har gått, att man vill höra att nu borde du faktiskt ha tagit dig ur detta, för nu har det gått så lång tid. Det är ju ingenting som, tror jag, hjälper en människa att komma ur sitt lidande, utan som Sydney Banks säger, så är det kärlek och förståelse man behöver. Och att få en person att förstå bara var lidandet kommer ifrån, tror jag kan vara hjälpsamt. Inte att få den personen att känna något dåligt samvete över vilken upplevelse den har, eller att den borde ha en annan upplevelse, utan bara den insikten då att så här skapas upplevelsen. Punkt.
Mm.
När man förstår, aha. Och sen vad man gör med det, det får man själv bestämma. Men bara att förstå den principen. Att det är faktiskt via mina tankar så får jag de här känslorna. Det är det som händer, inget annat. Då kan det få liksom på något vis ha sin egen gång när den förståelsen har kommit.
När jag jobbade på lager när jag var yngre, det var inte min typ av jobb. Jag trivdes inte så bra där. I början var jag lite chockad över hur långa... Det var nattjobb då, så hur långa nätterna var och hur ostimulerad jag kände mig och sådär. Så att jag var lite chockad och sådär. Men så gick en vecka, två veckor, någon månad, och så på något sätt så vänjer man sig. Mm. Kroppen och sinnet accepterar att det ser ut så här, och så fort den gör det så blir det lättare att vara i det och hitta till och med trevligheter i det. Att inte ständigt gå med ett motstånd i det man gör. De som har kommit väldigt långt kan nog ganska snabbt acceptera det som är från stund till stund. Medan många av oss måste nog hinna vänja oss vid någonting innan man lyckas acceptera det som är.
Mm.
Och vill man inte vara där man är, så är vi ju fria att välja att vara någon annanstans. Eller att göra någonting annat. Ja. Men just principen att vara i något och göra någonting, men ha ett motstånd till det.
Ja.
Det tror jag upplevs, det tror jag inte är en framgångsfaktor. Därför vinner man nog mycket på att placera sig där man känner att man har lättast att agera utan ständigt motstånd. Vissa är ju, ja, du är ju en konstnärssjäl, du ska ju hålla dig till sånt liksom.
Ja.
Andra gillar att jobba med händerna, de ska göra det. Vissa gillar management och möten och bygga stora företag och sånt där, och de ska göra det.
Ja.
För där i den sfären så har de minst motstånd.
Ja.
Där är det lättare för dem att vara i det som är och agera i det som är.
Det låter som att du menar så att alla kan egentligen jobba på lager. Man kan finna sig att jobba på lager, hitta ett sätt att göra det med ett lätt hjärta och trivas i det sammanhanget. Jag tror att det finns alltid en potential att vara i en situation, även om det inte jobba på lager i ens dröm eller går hand i hand med det man har mest naturligt för. Då kan man vara i det sammanhanget och vara helt tillfreds med sig själv och må bra. Men det finns ingenting som säger att man inte kan ta sig därifrån och göra någonting man ännu äldre vill göra eller trivs ännu bättre med eller har ännu mer naturligt. Men det finns ingen mening med det här motståndet hela tiden, att gå varje dag och det här är så hemskt och det här är så tråkigt, och skapa liksom det här motståndet hela tiden, utan att acceptera då att nu befinner jag mig här. Nu är jag här. Och sen så kanske jag kan jobba mot att komma då någon annanstans. Läsa någon utbildning. Mm. Eller göra något annat som är tids med. Men just nu är jag här. Och då är jag här. Och det är helt okej.
Okay. Mm. En kall novemberdag. Man lämnar jobbet för man har stressigt hem. Och man vet att det är barnen hemma ska äta. Man måste förbi affären. Ta den här kundvagnen som är ett hjul som alltid drar åt vänster och gnisslar. Man drar den genom affären och försöker plocka det man ska ha.
Ja.
Ljusen är så där starka, man har ont i huvudet och man har inte ätit, och man lägger ner allting i vagnen, och så går man fram till hon i kassan och så inser man att man har glömt plånboken. Så får man ställa undan vagnen, åka hem, det regnar, vindrutetorkan är paj, och så åker man tillbaks och så köper alla grejerna, påsen går sönder på vägen till bilen, man får plocka upp allting in i bagageluckan och man bara känner, varför lever jag liksom?
Mm.
Men så plockar man, fryser man bilden där och så sätter man, om vi säger att det var mig det handlade om, då sätter man mig på en skrot någonstans i världen. Där jag liksom ska gå runt och plocka skräp och leta efter mat för att överleva.
Mm.
Som är mångas verklighet.
Mm.
Och så sätter man mig där då och så tänker man så, vilket föredrar du? Då önskar jag mig snabbt tillbaka till min trista vardag som jag upplevde var så fruktansvärt hemsk.
Ja.
Men om jag går där med de här andra som är där och plockar lite skräp och letar lite mat, så är det nog inte, det är nog inte absolut att de går där och känner ett jättelidande i det.
Nej.
Utan det har de på något sätt vant sig vid.
Mm.
Och känner att det är det som är och det är det de gör. Men jag har inte gjort det. Jag skulle gå varje sekund och tänka, det här kan inte vara sant. Jag ska inte vara här.
Ja.
Det här är bedrövligt. Så den plötsliga förändringen är ju det som man känner. För att
precis,
man,
exakt. Förändringen är det vi känner.
För när jag har gått där i 4-5 år, då tror jag inte att jag går och tänker varje minut att det här är inte sant, jag ska inte vara här. Utan då tror jag snarare att jag inser att det är detta som är. Och vill jag göra något för att ta mig härifrån, så får jag göra det. Men jag kan inte överleva i att ständigt gå i motstånd.
Nej.
Som i Braveheart där, när engelsmännen dominerar skottarna och de liksom misshandlar dem och de liksom, förhållandena är gräsliga. Ska man liksom bara acceptera det? Ska man finna? Ja, men då gjorde de uppror.
Ja.
De beslöt att nu gör vi ett uppror. Och nu är det som är.
Mm.
Nu är det som vi liksom är i och accepterar liksom.
Mm. Och så fanns det de människorna då som inte accepterade upproret. Och då måste de människorna acceptera att nu är det uppror. Det är det vi gör nu.
Och då känner de ett motstånd i det. Ja. Och sen så efter några månaders uppror så inser de nog att men det är nog uppror. Jag kanske
är det uppror.
Bättre att vara med i det liksom.
Och så sitter de runt bordet där efter någon månad. Och då har de kommit med på det att okej, nu är det uppror. Då har de accepterat det, så är de med i upproret liksom.
Det kan vara på sin plats att man gör planer för det man vill vara och den plats man vill ta sig till. Men det hjälper inte i det jag gör och i det jag befinner mig i för stunden att gå i ett konstant motstånd. Det gör mig inte bättre i det jag befinner mig i. Mm. Och där hjälper tiden ibland oss att vänja oss vid en verklighet som vi kanske inte alltid har önskat oss själva, men som vi ändå kan till och med plocka ut någonting trevligt ifrån.
Ja, men om man ska ta ett annat exempel på det, då är det ju så att låt säga då att jag står i tvättrummet och min tvättmaskin blixtrar till och den är trasig och det blir liksom panik. Oj, vad är det som händer, va?
Du hoppar till bara liksom, vilken jäkla smäll det blir.
Och så blir liksom, oj vad är det som händer? Maria kommer inspringande, oj vad är det nu? Och vi har precis bytt diskmaskin, måste vi köpa en ny tvättmaskin nu också? Och det, du vet, vi går ner i en tankestorm och helt plötsligt så ringer telefonen och så säger någon då att ja, det har hänt någonting med din dotter liksom. Och då helt plötsligt så faller ju det här med diskmaskinen bara bort från min tankehimmel. Det är borta. Jag bryr mig inte en enda procent om diskmaskinen längre. Det är helt ovidkommande för mig. Plötsligt är det bara min dotter som det handlar om. Vad är det som har hänt liksom?
Kör du disken i tvättmaskinen?
Nej, men jag sa att vi har precis bytt diskmaskin. Och nu är ju tvättmaskinen trasig också.
Ja, usch.
Ja, så det är ju tråkigt. Men då helt plötsligt så står jag där och då... Jag bryr mig inte ett skvatt om diskmaskinen längre. Eller tvättmaskinen menar jag. Jag bryr mig inte ett skvatt om den. Utan det enda jag tänker på är min dotter. Vad har hänt och så. Så att jag sjunker. Jag blir livrädd för att någonting har hänt min dotter. Och sen så ringer telefonen om 5 minuter igen. Och så säger någon då, ursäkta, vi tog fel. Det är inte din dotter det har hänt någonting med. Det är någon annan, va? Din dotter mår bra. Och vad händer med mig då? Jo, jag blir överlycklig. Över att det inte har hänt någonting med min dotter. Vad var det jag oroade mig för? Var diskmaskinen vi pratade om? Eller tvättmaskinen vi pratade om? Skitsamma. Vad bryr jag mig om en tvättmaskin? Det är ovidkommande. Jag är överlycklig. Min dotter mår bra.
Mm.
Förstår du? Så att det är förändringarna vi jobbar med. Det är så tankarna funkar. Det är förändringarna vi känner. Och helt plötsligt så står jag där. Ingenting har hänt. Tvättmaskinen är fortfarande trasig. Men helt plötsligt är jag överlycklig. När jag för 10 minuter sedan, när det var katastrof att tvättmaskinen var trasig. Jag borde ju fortfarande vara lika irriterad över att tvättmaskinen faktiskt är trasig. För det är den fortfarande. Men det är jag inte. Utan jag står där och är överlycklig. Det är ett sätt att visa på liksom hur illusionen jobbar med oss. Att det liksom, vi går från en punkt till en annan. Det är det som känns för oss då liksom.
Och det som känns är det som händer i huvudet. Inte det som händer i verkligheten.
Det som känns är det som händer i huvudet, precis. Det visar det här exemplet som jag just pratade om. Det visar det att det är relativt. Ja. När man var barn så var det som att tid, det var liksom oändligt. Ett sommarlov liksom. Det varade i evigheter och ett år liksom. Medan nu när man är vuxen så tycker jag att åren liksom de rullar på och går så himla fort. Det är plötsligt.
Det känns som att semestern tar slut så går man på hösten och så går det några veckor och sen ska man sitta där och sommarplanera inför semestern igen.
Ja.
Det är bara liksom hösten bara sugs bort liksom. Och så är man inne på våren och planerar för sommaren.
Ja.
Jag tänkte på den där frasen, gräset är alltid grönare på andra sidan. Det är ju ett vedertaget uttryck och det finns en anledning till det.
Ja.
Att alla förstår det uttrycket. Ja. Gräset är alltid grönare på andra sidan. Kopplar man lite till tid så ser jag att livet har faser. Och varje fas har sin charm. Men... kan tyckas otillräcklig eller ointressant eller ohändelserik när man är i den.
Mm.
Om man misslyckas. För att barndomen, ungdomen, unga vuxna tiden, singeltiden, sambo eller gift, barn, inte barn, små barn och stora barn, pensionär, de som får leva så länge. Och jag har träffat många singlar som vill träffa någon bara. Det är bara det de vill.
Ja.
De är färdiga med singelfasen och de har liksom bara siktat in sig på att hitta någon. Träffat många som är gifta, har varit gifta länge, som kanske inte vill träffa någon ny utan de har väl det bra så, men de önskar att de hade det som de hade när de var singlar. Det är väl mest tiden man tänker på då. Ja, jag önskar bara att jag kunde. dra ut i skogen i 3 dagar med lite kompisar eller dra på en resa. Och...
Mm.
Jag har ungdomar som bara vill bli vuxna.
Mm.
Det räcker inte att vara ungdom.
Mm.
Det räcker inte att vara 15-16. De vill bara liksom bli 18-19-20. De vill bli vuxna.
Mm. Mm.
Och vuxna som saknar ungdomen.
Mm.
Så det, ja, det hägrar i våra tankar det vi inte har.
Ja, verkligen.
Så gräset blir grönare där man vattnar det.
Ja.
Är jag ungdom och är i min ungdom? Ja. Ser det jag har runt omkring mig, njuter av den tiden, då är det en grön ungdom.
Ja.
Är jag liksom där jag är, gift med barn och är där i det, jag vattnar bäst när jag lyckas vara där.
Mm.
Jag tänker på 2 saker. Det ena är en sak som du berättade när du var på mission. Då var det ju så att man var alltid tvungen att gå upp klockan 6:30 varje morgon. Det var liksom en regel. Alla missionärer måste gå upp 6:30. Och då hade du en kompanjon eller vad det var som sa det. Att,
som sa, sleep, why do I want it so bad, sa han. Han la sig på sängen klockan 11. Nej, vid 1, framåt slutet jobbade vi sent. Alltså.
Ja.
1 la vi sig sängen, så sa han, sleep, why do I want it so bad. Liksom. Så sa jag, it's because you can't have it.
It's because you can't have it, elder. Och det ligger någonting i det.
Ja.
You can't have it, liksom. Man vill ha det man inte kan få. Det gräset är grönare någon annanstans. Och sen, det som min dotter Ella säger. Hon säger så här, pappa, varför är jag alltid så trött på vardagar och varför vill jag alltid gå upp på morgonen på helger när jag får sova? Hon har märkt det. Att då, när det är helg och lördag, liksom, då vill hon alltid gå upp tidigt och göra grejer. Liksom. För då vet hon att då måste hon inte gå upp. Men på vardagarna så vill hon inte gå upp, då vill hon sova, för då ska hon till skolan. Va? Så att det ligger någonting i det här att man vill ha det man inte, som inte är här. Man tittar någon annanstans än det som är här och nu, det som är. Och jag tänker på en annan sak. Vi brukar citera pappa i den här podden också, för han sa ju mycket kloka saker. Pappan sa så här till mig, jag var ju mycket sån när jag var yngre, att jag tog tid för mig att acceptera saker, och när jag väl har accepterat det, då var det slut och skulle in i nästa grej. Så att jag när jag började trivas på högstadiet och spela mycket musik i musiksalen och jag hade börjat ha kul och så, jag blev kär i en tjej som gick i 8:an, jag gick i 9:an. Och jag ville vara kvar på högstadiet. Jag ville inte börja gymnasiet. Jag började trivas på slutet liksom. Ja, då fick jag börja gymnasiet. Och då vantrivdes jag på gymnasiet. Det var inte kul, jag gillade det inte alls och så. Och sen med tiden då så började jag gilla gymnasiet på slutet. I 3:an. Då var jag så här, ja, jag älskar gymnasiet. Jag vill gå på gymnasiet för alltid liksom. Jag vill hänga med de här människorna för alltid. Och då var gymnasiet slut. Och då skulle jag åka på mission. Ja. Och då är det så här, nej, då vill jag inte åka på mission, jag vill inte göra den grejen. Jag vill inte åka iväg till Grekland i 2 år liksom. Utan, och då sa pappa till mig så här, Isak, du måste så här, måste vara i det som är. För annars så kommer det kommer ta dig 1,5 år innan du börjar njuta av att vara i Grekland. Och sen då ska du åka hem därifrån. Jag tänkte mycket på det så här, jag måste försöka hitta ett sätt att njuta av det som är, så att jag kan liksom njuta av det en längre period, för det, innan, så att det inte bara blir att jag bjuder massa motstånd, jag vill till något annat tills jag börjar acceptera det och då ska jag gå till nästa grej liksom. Så att det finns någon visdom med det, att faktiskt säga att nu är jag här och låt mig vara i det som är, låt mig njuta av det som är, för sen kommer det något nytt alltid.
Och det som är mycket nu för tiden, det är ju disk, städ, vika tvätt och laga mat mycket.
Ja.
Tänker jag.
Ja.
Det är det som är. Ja. Det är drömmen, är det.
Det är living the dream.
Ja, det är där man vattnar. Jag kan se tid ibland som min starkaste valuta. Eftersom vi alla går ändå, som du säger, man märker på något sätt att man blir äldre. Man tittar sig i spegeln. Det finns någon form av linjär tid som tickar och gör att jag blir aldrig 32 år igen.
Nej.
Den tiden är förbi.
Mm.
Och vad jag väljer att göra med den klockan som tickar ner, vem jag väljer att spendera min tid med, vad jag väljer att företa mig, det blir nästan som en valuta ibland liksom. Den är ju lika värdefull för alla som lever, har ju samma tid varje dag.
Mm.
På en del jobb också, om man kör lite extra. Ska du ha det i pengar eller ska du ha det i tid?
Jaha.
Oh, tid. Du får inte ta ut det i tid. Du måste ta det i pengar. För annars får vi inte ihop verksamheten.
Ja.
Du behöver jobba. Oh, jag skulle vilja ha tid.
Ja. Mm.
Ja. Det kan man känna igen sig.
Ja, det kan man känna igen sig. Men jag tänker ju lite på det här med Sydney Banks också. Vi brukar alltid referera till honom. Han är ju våran guru, kan man säga. Man ska ju egentligen inte ha en guru. Det säger Sydney Banks själv. Att så fort ni börjar följa någon annan så säger ni till er själva att ni inte har det själva. Och Cindy Banks är ju en sån person som väcker mycket hos mig, som egentligen redan vet. Han pratar ju mycket om det här med tid och att människor, vi har ett koncept om att saker och ting ska ta tid. Och när det gäller det som vi pratar om i den här podden då, som handlar om välmående, så är det mycket svårare med just konceptet kring tid. Att exempelvis då, vissa terapeuter säger att du måste gå många terapeutsektioner, du måste gå här 20 gånger innan vi kan lösa det här och så. Man har en tanke om att saker och ting måste ta tid att ta sig igenom. Men det tror inte jag riktigt på att det är så. Jag tror inte på att tid är en faktor som måste till. Sen kan det vara så att jag har respekt för att det tar tid för en del människor att ta sig igenom saker.
Men har du rätt då att uttala dig om andra? Om det är din insikt, hur det är för andra? Blir min första tanke. Det kan vara så att människor upplever att man måste bearbeta någonting över tid.
Ja.
Skulle det också kunna vara så om man ser att det finns andra människor som inte alls har behövt lika mycket tid för att ta sig igenom liknande eller samma problem?
Ja.
Skulle det då kunna vara så att det kanske inte alls är så att det måste ta en viss tid?
Exempelvis tid, lång tid att komma över svåra saker, det har en korrelation, men det har ingen orsakverkan. Det vill säga att det finns människor som snabbt kommer över och tar sig igenom svårigheter i livet. Jag tittade på ett Instagram-klipp med en kvinna som har blivit av med sitt ben, en idrottare. Hon var så nästan provocerande positiv kring detta, att hon skulle ta sig vidare i sitt liv och direkt efter den här operationen där hennes ben hade åkt av. Att jag nästan blev helt häpen över detta. Hur i all världens namn kan hon vara så positiv? Hon har just blivit av med sitt ben. Om jag skulle bli av med mitt ben, jag vet inte hur jag skulle hantera det. Jag skulle säkert... Men jag skulle kännas som ett liv var förstört. För ett tag i alla fall, tror jag. Men bara för att jag skulle känna att mitt liv var förstört för att jag blev av med mitt ben, så betyder det inte att det är en naturlag att man måste känna sig förstörd i ett år eller 5 år efter att ens ben har åkt av. Så att orsakverkan då. Vad är det som är orsakverkan i det då? Man tittar. Absolut orsakverkan. Vad tror du?
Jag fastnade i den här tanken.
Ja.
Sälj inte paraply i Sahara. Det har med utbud och efterfrågan att göra.
Okej.
Det vet ju du som har läst ekonomi.
Okej. Jag ska ta med mig det visdomsordet. Jag ska aldrig försöka sälja paraply i Sahara.
Ja. Där ska du sälja parasoll. Där i närvaron finns det saker som hjälper och saker som skälper. En sak som skälper, det är att jag önskar att det inte vore så här.
Mm.
Jag önskar att detta aldrig hände. Då sitter man i någonting som kallas för motstånd.
Mm.
Och där kan man lätt fastna.
Mm.
Medans en acceptans för det som är, det leder till närvaro. Och i närvaron, där går det inte att säga allting som kan inträffa. Där kan det inträffa vad som helst.
Mm.
Där kan man få vilka stunder och insikter och uppenbarelser som helst.
Mm. En person sitter och deprimerad. Så kommer det en kär vän och hälsar på. Som man älskar och som man inte har sett på länge. Och man känner när personen kommer in i rummet och man lyser upp och man känner bara hej och man kramas. Och sitter och pratar en stund. Och i en stund så är man faktiskt lycklig när man sitter och träffar den här vännen. Känslor av kärlek svämmar över och man känner sig glad och man känner sig uppfylld. Och det känns fantastiskt en stund, va? När man träffar den här kära vännen. Och sen går den här vännen igen och så går man tillbaka in i sin depression. Eller sin deppighet. Så kan det ju vara, eller hur?
Ja, så kan det nog vara.
Så kan det vara. Det var en studie som jag läste om det här. Att man har testat detta med deprimerade människor. Då just att möta en kär vän. Och att man intervjuade dem och så. Att de faktiskt kände sig väldigt glada och upprymda. Och så i den stunden de hade det mötet. Kärleksfulla mötet. Att det fanns en stund av glädje i det. Och då kunde man för en stund känna någonting fantastiskt och härligt. Även i det man kallar för depressionen eller det mörka tänkandet som man har. Som man sitter fast i då, va? Och det är ju ett bevis för att depressionen ändå inte är helt kronisk då. Då kan man inte hävda att man är 100% deprimerad, eller hur?
Nej.
För hade man varit 100% deprimerad så hade man inte känt sig glad den stunden. Så att människor som var då långtidsdeprimerade kunde åtminstone känna sig glada och upprymda den stunden de träffade en kär vän i den här studien då. Och det tyckte jag var ganska intressant. För då kan man ändå medge det att ja, jag ser mig själv som deprimerad, men jag är inte deprimerad hela tiden. Och så är det faktiskt det. Med människor som är deprimerade, att de är inte deprimerade hela tiden, utan alla människor har stunder ändå av bättre humör och att det pendlar upp och ner. Och det tycker jag, det är ändå intressant att visa det för människor som lider på olika sätt. Det kan vara långtidslidande och det kan vara kortare lidanden, men att man ändå visar för dem att de ser själva att deras upplevelse skiftar. Man kan visa det för dem. Kan man bevisa det för de här människorna då? Att din upplevelse skiftar faktiskt ändå. Att du kan faktiskt känna dig helt totalt fri och lycklig och upprymd och full av kärlek en stund. Då är du inte 100% deprimerad åtminstone. Utan då kan du ha stunder av glädje i detta. Och kan du ha stunder av glädje, vem vet då hur lång den stunden kan bli? Vem är det som bestämmer hur lång den stunden kan bli? Kan den vara en timme? Vem är det då som säger att den inte kan vara i 4 timmar? Vem är det som säger att den inte kan vara en dag? Eller hur?
Då fick jag det svar jag sökte.
Ja.
Orsak, verkan.
Ja.
Ställt mot korrelation.
Ja. Orsak, verkan i detta, det är ju det tänkandet som den människan har tillåtelse att ha under den stunden den träffar den här vännen. Då ändras tänkandet en stund. Och när tänkandet ändras så ändras också upplevelsen och känslorna en stund.
Mm.
Så att man faktiskt känner kärlek. Och man känner sig fri, man känner sig närvarande en stund. Och det tycker jag är en väldigt fin och bra sak att ha med sig till människor och visa dem att du är faktiskt inte på samma humör hela tiden. Det skiftar. Att börja ifrågasätta lite grann det här att jag är på ett visst sätt hela tiden. Om jag börjar se att nej, det är jag faktiskt inte. Ta bort den etiketten på mig själv. Och då kanske kan det till och med den stunden av glädje då bli vara en vecka. Nästa gång kanske den kan vara en månad. Jag plötsligt kanske jag märker att ja, men nu går jag inte så mycket in i det tänkandet längre. Och om jag väl går in i det så vet jag att det går över, så att jag inte är lika rädd för det längre när det kommer.
Mm. Intressant tanke.
Mm.
Så vårat förhållningssätt till tid för att runda av behöver inte vara... Vi är färgade av det, förmodligen, beroende på vilken del av världen vi har växt upp. Tid är inte absolut i någon mening, utan den kan vara olik för mig mot vad den är för någon annan och hur vi behandlar den. Någon kan uppleva den som valuta, medan någon annan bryr sig knappt om den.
Den behöver inte ens vara fysiskt absolut. För om du skulle bo exempelvis på planeten XC100, säger vi, i ett år, och så skulle jag vara här på jorden en dag.
Ligger den i Dagobah System? Eller
den, ligger i, den ligger i galaxen XXXCY500.
XXX-galaxen? Det lät nästan som en smått erotisk galax.
Ja, precis. Den erotiska galaxen. Min påhittade galax. Men okay. Det är faktiskt så att tid är rent fysiskt olika på olika ställen. Så att en dag för mig var ett år för dig. Rent fysiskt så är inte tiden absolut heller. Den är olika i hur Nej. Vi uppfattar den. Som barn och som vuxna. Den är olika i koncept. Man ser lite olika på tid i olika kulturer. Och rent fysiskt kan det vara helt olika också. Så att hur vi upplever, alltså rent fysiskt och hur vi åldras. Tiden som rent fysisk fenomen stämmer bara här på jorden. Det stämmer inte i andra sammanhang i universum.
I Interstellar, när de skulle ner på den där planeten och lämna en kille på skeppet där, då skulle de ner och fixa lite grejer där. Så råkade de missa en grej som tog en halvtimme extra. Så när de kom tillbaka upp då till han på rymdskeppet, då hade det gått 26 år.
Ja, du ser. För precis. Honom. Och så är det faktiskt. Det har man bevisat nu med de här partikelgeneratorerna, att det faktiskt är så att partiklar åldras olika beroende på vilken hastighet de rör sig i. Så att det är ett fysiskt bevisat fenomen att det är så. Så att tid är någonting väldigt komplext, men det är också någonting som egentligen är påhittat av oss människor. Vi har ju bestämt att tid finns och därför att vi åldras, och sen har vi satt ett mått på tid också. Vi kallar det för dagar och timmar och minuter och år. Det är ju ingenting som är något naturligt, utan det är ju ett koncept, en idé. Men det man egentligen ska kunna ta med sig från avsnittet här, tycker jag, det är just det att det är inte tiden som är den absoluta faktorn i läkande, utan det är förändring av tankar som är den läkande faktorn.
När vi är nya i detta och inte kanske har fångat insikten till sin helhet, så kan tiden vara hjälpande. Att hjälpa oss att acceptera det vi är i.
Ja.
För att som vi kom fram till, så har livet olika faser, och det kan vara så att när man är i en fas i livet så blir den på något sätt vardaglig, eller den blir att man börjar titta på andra faser, vattna där istället. Och det kan man göra. Men det blir nog grönast där man vattnar. Och där jag vattnar som bäst, känner jag, det är när jag lyckas vara på plats. Mm. Inte bara kroppsligt, utan med i sinnet i det som jag gör. Man kan säga så här, det är som det är och det blir som det blir. Bättre lycka nästa gång.
Ska du avsluta med den?
Det var länge sedan vi körde den ju.
Vet du var den kommer ifrån, den? Vi ska säga var den kommer ifrån. Den kommer ifrån en tjej som jag blev lite småkär i på när jag dejtade på Tinder. Vi kom faktiskt aldrig till en dejt, för att hon hade en ganska jobbig period i sitt liv. Hon hade gjort slut med hon hade blivit dumpad av sin kille då. Så att jag stalkade henne lite på Facebook. Och då såg jag att hennes kille var en musiker. Och då blev jag lite nyfiken. Så jag slog in hans namn på Spotify då. Och så hittade jag en skiva han hade gjort. Där den låten fanns. Som jag tyckte faktiskt var väldigt fin. Så jag började lyssna på en tjej från Tinder som jag aldrig hade dejtat. Vars kille som hade dumpat henne. Hans musik började jag lyssna på Spotify.
Ja, lite creepy, men okej. Okay. Och nu blir det ledordet i liksom din podd.
Alltså, vilka outgrundliga vägar livet har alltså. Och så hamnade den låten i vår podd. Bättre lycka nästa gång. Ska vi köra säsongsavslut nästa avsnitt då, eller?
Ja, det börjar bli dags. Tiden går så fort.
Och det ska bli något extraordinärt, eller hur? Det måste det ju bli när det är säsongsavslut.
Ja.
Har ni lyssnare något förslag på vad vi ska prata om i nästa avsnitt som ni är nyfikna på, så släng iväg ett mejl på Insta eller så. Så kanske vi fångar upp någon tråd från er.
Och får vi inget bra, då blir det julspecial.
Ja, det blir det. Håll i er för julspecial nästa vecka. Tack för idag.